Jesus är inte mycket fokus på i Socialdemokraternas och Centerpartiets kyrkopolitiska valmanifest. Däremot är ord som klimat, öppenhet och jämställdhet desto vanligare. Det ska vi prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om Vårdguiden-debatten, oroligheterna i Jerusalem. Och ifall Jesus verkligen flög upp till himlen så där som det beskrivs i Bibeln. Ja, varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om kyrkovalet, närmare bestämt Socialdemokraternas och Centerpartiets valmanifest. Det är alltså kyrkoval i höst, vilket innebär att Svenska kyrkans medlemmar får rösta till Svenska kyrkans riksdag kan man säga. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är de enda riksdagspartier som fortfarande ställer upp efter att stat och kyrka skildes åt. Mm. Och tittar man på de här programmen kan man se att det är vissa ord som är mer i fokus än andra. I Centerpartiets valprogram kan man exempelvis se att ekologisk hållbarhet, öppenhet, mångfald, tolerans och jämställdhet nämns. Men Jesus nämns inte en enda gång. Och tittar man på Socialdemokraternas valmanifest kan man se att Jesus inte heller nämns där. Däremot så nämns exempelvis solidaritet, HBTQ, klimat, feminism och religionsdialog. Tittar man på Socialdemokraternas lite längre program, de har också ett kyrkopolitiskt program, så nämns dock Jesus några gånger. Vad säger du om det här att trons kärna inte nämns så mycket i partiernas valmanifest?
Alltså man kan väl ändå säga så här tycker jag att Jesus behöver inte vara med i varenda mening och varenda punkt. Alltså så är det ju självklart, utan det är konsekvensen av kristen tro som också kan tas upp. Men när väl det är sagt så är det ju ett uttryck för att det är andra tankar och idéer som bär så mycket. Man brukar ibland tala om kärnverksamhet. Företag eller en organisation eller en idé bärs ju av en kärnverksamhet. Så när man ska välja ledare eller välja sådana som ska liksom företräda det så bör ju det märkas någonstans. Jag tänker så här, ta IKEA. Ingvar Kamprad startade IKEA. Kärnverksamhet, möbler. Kärnverksamhet är att billiga, bra möbler till stora delar av folket. Alltså kan man säga. Skulle man var fjärde år, nu gör man inte så, men var fjärde år välja in representanter för IKEA som ska styra och ställa direktörer och andra som sysslar med massage, renskötsel, tandhygien. Då skulle det till slut förstöra IKEA. Folk skulle inte fatta vad man håller på med IKEA. Så det är väl poängen med det jag säger är att vi behöver ju ha representanter. Det är jättebra att folk engagerar sig. Jag vill verkligen att folk ska engagera sig i kyrkvalet den 19 september. Så är man med i Svenska kyrkan, som jag är, så ska man engagera sig tycker jag. Men väl då de som tycker grundarens idé är viktigt och att det ska synas och märkas i också valprogram och annat.
Mm. Varför tror du att politiska partier vill gå in och styra hur ett samfund ska agera och enskilda församlingar i förlängningen ska agera?
Det är ju ganska uppenbart, va? Det är ju egentligen för att man ser en plattform för att bära och driva sina egna idéer. Det är ju faktiskt rätt intressant. Det finns ju en man som heter Johan Sundén som skrev en bok som heter 68-kyrkan. Fantastiskt intressant bok som visar egentligen hur en socialistisk agenda att använda kyrkan och man kan säga ut med Jesus och in med Marx i någon form av sammanfattande tänk där. Och jag tycker det är ju jättetragiskt att det är så. Nu är det jättemycket som är bra i Svenska kyrkan och jättemycket människor som engagerar som har varm tro. Jag säger verkligen det. Men det är ju tråkigt när Jesus blir mindre och mindre viktigt. Det var ändå han som grundade den här organisationen. Så att vi ska ju inte ha mindre av Jesus, utan mer av det. Ibland drömmer jag, Sara. Ibland, när Jesus var här på jorden så fanns det också ett stort tempel där människor kom för att tillbe, men man hade en massa kommers runt omkring som liksom gjorde någonting annat. Man utnyttjade templets funktion för andra ändamål. Och det står det om att Jesus tog en piska och drev ut månglarna. Ibland drömmer jag om, inte fysiskt nu så jag inte blir anklagad för något, men att Jesus kommer tillbaka och rensar ifrån liksom alla politiker och andra som har andra syften än vad kyrkans huvudsyfte är. Va? Ibland skymmer kanske kyrkans budskap av allt annat runt omkring. Mm. Men det där var en dröm, så att jag menar inte nu att jag bokstavligen menar att vi ska piska ut saker. Men det är ju rätt fascinerande då att att det som från början var tänkt som en kristlig kyrka har blivit så mycket annat.
Vi ska också säga att Sverigedemokraterna inte har presenterat sitt politiska valmanifest än, så vi får se hur mycket Jesus det blir där. Mm. Vi ska byta ämne, och då handlar det återigen om ord, men den här gången om ord kopplat till kön. Mm. Det är nämligen så att Vårdguiden 1177 i sina språkliga riktlinjer rekommenderar att man inte använder orden man och kvinna. Bakgrunden till det är troligtvis att man inte vill exkludera transpersoner och personer som inte identifierar sig som man eller kvinna. Istället för att prata om kvinna när man pratar om graviditet och förlossning kan man exempelvis använda person då. Och istället för att använda ordet man när man pratar om prostatacancer kan man också använda något könsneutralt ord. Vad säger du om det här?
Alltså, man får inte använda kraftuttryck som kristen, men ibland känner jag att det är galenskap. Vårt program är, vi har sagt att vi ska vara raka och ärliga i det här programmet. Jag tycker det är galenskap. Alltså, jag kan tänka mig att skulle vi ha en folkomröstning och sådana här saker, vilket vi inte kommer att ha, men skulle vi ha det så skulle en förkrossande majoritet säga att det här är tokigt. Alltså, det är liksom en liten extrem queer-fundamentalistisk gäng på något sätt som bara tycker att vi ska ha det här och liksom implementera det rakt över. Vårdguiden, som ju vars syfte är tydlighet och klarhet och så vidare. Jag har ännu inte sett någon gravid man i alla fall. Alltså det blir så tokigt någonstans. Och även om det säkert kan finnas i vissa fall frågeställningar om kön, och vi har pratat om det här tidigare, så känner jag bara att det här är, det är inte sunt, så kan man väl säga.
Mm. Ja, det här har ju fått kritik inte bara från konservativt håll utan även från vänsterhåll. Bland annat tidigare utrikesministern Margot Wallström som frågar sig om det här verkligen kan stämma. Vad säger du om det?
Det tycker jag är sundhetstecken. Ibland tänker jag på H.C. Andersson. Han skrev en bok om kejsarens nya kläder. Vi behöver fler enkla barn här som ser och säger att kejsaren är naken. Mm. Det här är tokigt.
Mm. En del menar du att Socialdemokraterna och Vänstern är de som har gått i bräschen för det här. Vad säger du om det?
Ja, men jag tror att det i mångt och mycket är så. Va? Och här borde ju, jag tycker så här, en sån här program som vi har, det är ju tusentals människor som ser det. Jag tycker vi borde pressa tillbaka det här, tycker jag då, språkfundamentalistiska gänget. Alltså, och säga att liksom, vi vill ha en sundhet och begriplighet. Så skicka mejl och brev och knacka på dörren till era politiker och fråga, står ni bakom det här? Alltså, så kan man ju rösta på de partier som inte tycker att det här är en framtid för Sverige.
Ja, vi ska byta ämne och förflytta oss till Israel där det är stora oroligheter just nu. Vi har inte så lång tid på oss, vi är inte på plats i Israel så vi har inte möjlighet att ge hela bilden, men vi ska i alla fall göra ett litet nedslag. Vi kan slå fast några saker, att palestinska araber har kastat sten mot judar och israeliska poliser. Från Gaza har det sänds brandballonger, vilket har satt eld på israeliska åkrar. Israeliska poliser har motarbetat de här angreppen, vilket har lett till att många har skadats, däribland många palestinska araber. Mm. Och nu har det här eskalerat. Över 1000 raketer ska ha sänds från Gaza till Israel och nått ända till utkanten av Jerusalem, vilket har lett till civila dödsfall. Och det här drabbar ju inte bara judar utan även arabiska medborgare i Israel. Mm. Bland annat har en pappa och hans dotter vars bil träffades av en raket dött. Mm. Israel har svarat på de här attackerna genom att utföra flyganfall mot Gaza mot militära mål där. Och det har i sin tur lett till dödsfall. Mm. Bakgrunderna till det här tros vara flera. Dels är det Ramadan nu. Mm. Och under Ramadan så brukar det alltid uppbäggas till mer våldsamheter mot judar. Mm. Sen så har palestinska arabiska ungdomar gjort olika attacker mot judar, vilket de har filmat och sänt på den här appen TikTok. Det har i sin tur lett då till att judiska ungdomar har gått till angrepp mot palestinska araber. Mm. Israelisk polis stängde av Damaskusporten. Och det ledde då till mycket protester och så vidare. Mm. Sen så har vi också Jerusalemdagen, vilket är en högtid som judarna firar för att minnas slutet av sexdagarskriget, då man återfick kontroll över östra Jerusalem där gamla stan ligger. Och sen är det också en markkonflikt i en by öster om Jerusalem, där judar menar att de har rätt till den här platsen sedan lång tid tillbaka, men där det nu då bor palestinska araber och de har vräkts. Och judarna menar också att de heller inte har betalat hyran, att det är en orsak till det hela, men det har ändå lett till mycket protester. Vad säger du om hela den här situationen?
Ja, men jag tycker så här. Som vi märker nu på din beskrivning, det är många olika saker som har skett och det blir en eskalering av alltsammans. Jag tycker man ska komma ihåg att det är endast under judiskt, när judarna har haft, så att säga, Jerusalem, kontroll över Jerusalem, har det varit en öppen stad. Så har det inte varit när kristna hade det, så har det inte varit när muslimer hade det. Men det är så nu, och de judiska myndigheterna har värnat om att ha en öppenhet, en öppen stad, trots sådana här saker. Sen att man av säkerhetspolitiska skäl, eller säkerhetsskäl ska säga, måste begränsa då, till exempel Damaskusporten som du nämnde om här. Det är bara så. Så att återigen va, så måste man titta på vad är intentionen. Och när det gäller nu våld som utövas från bägge håll, så är ju intentionen från Israels sida inte att drabba civila i Gaza-remsen. Det är verkligen så. Man försöker på olika sätt varna en timme innan att nu kommer vi att bomba. Man tycker vad man vill om att man bombar, men det blir någon form av reaktion självklart då mot raketerna. Man försöker varna, men man kan säga Hamas varnar inte, utan syftet är ju att slå ut så mycket som möjligt. Jag tycker det är viktigt. Vad är intentionen?
Ja, Världen idag har pratat med Paul Widén som bor med sin familj i Jerusalem. Han berättar bland annat hur han får springa ner i skyddsrum tillsammans med sina barn och fick hålla om sin livrädda 9-åring. Men han riktar också kritik mot hur den här konflikten framställs i Sverige. Mm. Bland annat tycker han att det är en skam att utrikesminister Ann Linde sa att Israel behöver visa återhållsamhet. Mm. Sen har Ann Linde efterhand gått ut och även fördömt attackerna från Gaza. Men vad säger du om den svenska rapporteringen om det här?
Ja, men jag tycker ju ändå att det är lite väl enkelt av en utrikesminister att sitta hemma i trygga Sverige och tala om vad man ska göra när det regnar raketer över en. Så visst finns det skäl att sen är det ju så med rapporteringen här. Va? Alltså, det är ju otroligt många terrorattacker som har förhindrats av israeliska säkerhetsvakter. Så är det. Alltså, ganska dokumenterade sådana. Och i de här, så att säga, man har avbrutit terrorattacker, har ju dött palestinier. Då kan vi läsa om i viss media att två palestinier dog till exempel. Då uppfattar man ju det som om, det är ju objektivt sant, men man skriver inte att det är två stycken beväpnade palestinier vars syfte var terrordåd. Så att det blir en lögn när man beskriver saker begränsat och inte ger hela storyn. Men jag tycker här finns det verkligen skäl att be för Jerusalem. Och någonstans så verkar det finnas mörka krafter som vill illa.
Ja, vi ska avsluta med att prata om Kristi himmelfärdshelgen som vi firar nu. Den här dagen firas till minne av att Jesus lämnade jorden och i princip flög upp till himlen igen. Mm. Kan det verkligen ha gått till så?
Absolut, Sara. Det kan absolut ha gått till så. Om Jesus är den utvalde, den som är Guds son, så har jag inga problem med de här underberättelserna. Man kan ju snarare undra, varför var det inte mer? Så, ja men, han lämnade jorden. Men han har lovat att komma tillbaka.
Ja, i Bibeln står det också att alla ska se det här när Jesus kommer tillbaka. Mm. Tror du att alla kommer se honom liksom som en blixt på himlen? Eller kommer det med bara att alla ser honom i tv-sändningar och YouTube-klipp eller vad som nu är, finns det?
Nu är vi inne i en spännande ämne som kallas för eskatologi. Vi får skaffa med oss tält och spritkök här så kan vi stanna ett par timmar, ett par dygn kanske. Jag tror ju att på grund av den teknik som finns idag så kommer alla kunna se honom när han kommer. Det intressanta är ju att de var på Oljeberget i östra Jerusalem, mitt emot Jerusalem, när han så att säga lämnade lärjungarna. Och att i Zakaria står det att han ska komma tillbaka på Oljeberget. Så att han kommer inte bara komma tillbaka på samma sätt, utan på samma plats.
Mm. Vi får se om vi lever den dagen helt enkelt. Ja, innan vi avslutar ska du få leda oss i en bön för de här ämnena. Tack. Varsågod.
Fader, vi ber för Mellanöstern och vi ber för Jerusalem, den stora konungens stad. Vi ber om fred och vi ber om frid i alla sammanhang. Herre, vi ber för de som lider just nu. Oavsett vilken bakgrund så ber vi för människor. Vi ber att ditt rike ska komma i full kraft. Och vi ber, Herre, att du ska komma tillbaka och skapa fred på den här jorden. I ditt namn vi ber. Amen.
Tack så mycket Sven. Och tack till er som har tittat. Jätteroligt att ni ville vara med oss. Har ni frågor som ni tycker att vi ska ta upp i det här programmet, kanske trosrelaterade, så får ni gärna skicka dem till oss. Ha det fint!